Hej Jenny, har du kommit hem från höstferie?
Ja, jag är hemma.
Det är bra.
Mm. Eller jag är inte hemma nu, jag är hos här. Där vi är nu. Idag ska vi prata om efterbridgefasen. Vi har avslutat ju en episode med gratulera med dagen.
Ja, nu är det födsel, gratulera med dagen.
Ja, exakt.
Lite bra slut på den episoden egentligen.
Ja, det var det. Men det var ju för att vi visste att vi skulle fortsätta och för att vi inte går i detalj på alla de tingarna vi pratar om när vi bara går igenom de olika faserna.
Ja, ja, vi har ju en slags, jag kallar det ju en slags serie med födsel. Du är ju inte helt enig i det.
Nej, men... jag är inte helt enig, men, för det är inte direkt en serie, men vi prövar ju att göra episoder om olika faser då.
Ja, lite kronologiskt har vi lagt upp den en gång, men jag är ivrig lite att bli färdig med den serien som jag har i huvudet att vi har då.
Mm.
För det är så många andra episoder jag också har lust att laga, sånt som Ida och Tiril och om spontana abort har lust att laga en episod. Nej, det är så många. Vi har en lista som är så lång.
Mm, det är det.
Så vi bara skynda oss att laga den här då, så vi kan laga nästa.
Ja, exakt. Men för att laga den här så är det säkert många spörsmål som dannas i hoderna deras också när vi pratar. Och det är för att vi inte går i dypet på ting.
Ja.
Ja, så vi, det blir ju många episoder av det som vi ska prata om nå senare också.
Ikke sant?
Mm. Det är ju göj. Lät det som jag syns det var göj?
Nej, men ord ja. Betyder inte alltid något. Det är sånt. Det är göj. Det är kjempegøy.
Nej, men jag syns det är kjempegøy att gå i dypet på vissa ting.
Ja, ja. Hvor, vilket dyp ska du på nå? Det hör du
skal jeg ut på dypet. Nej då. Alltså, jag vet att du ska till svømmehallen imorgon, så jag tänkte jag skulle ta en liten fun fact.
Oh, nej, jag vet vad den handlar om. Och jag vill inte till svømmehallen.
Nej. Nej, men först så i efter man har fött så är det ju också väldigt mycket fokus på urinen.
Ja.
Ja. Så nu ska vi ha lite fokus på urinen. Och urin är ju väldigt viktig.
Ja.
Ja, det är ungefär genomsnitt 1,5 liter per dygn, men som man tisser.
Så ett vanligt vuxen
mänskligt. Ja, exakt. Det kan vara upp till 20 liter. Mm. Och urinen är ju viktig för att hålla olika balanser i kroppen och också för att finna sjukdom.
Ja.
Mm. Och den kan ju ändra sig i färg. Den blir ju röd och rödbetter och kan lukta illa av asparagus och sånt.
Ja.
Så det är mycket som vi kan märka på urinen.
Mm.
Men det var i alla fall någon som spurte en forskare en gång.
Och hur det?
Ja, om man kunde, om alla människor på samma gång tissade i havet, skulle det märkas?
Ja.
Eller skulle plantelivet eller fiskarna bli påverkade?
Hon är spänt.
Ja, men det sa han att det skulle absolut inte.
Fordi det är så lite tiss i forhold til hav.
Ja,
det var deilig, ass.
Men så klart skulle alla tisser skulle bli störst koncentration i kustområdena. Men det skulle inte heller vara så att det ödelade någon balanser, trodde han då.
Mm. Fisken vill fortsatt leva, även om vi tisser i väg.
Men däremot i en sån svømmebassäng som du ska imorgon.
Mm.
Där var de...
oh, jag hade egentligen tänkt att säga att det var bra han forskaren sa det, för då kan jag fortsätta dra i svømmehallen. Men vad kommer nu?
Nu kommer det att de i Kanada gjorde de en undersökning på hur mycket urin som egentligen är i svømmebassänger.
Yeah.
Och det var mellan 30 och 80 liter urin i svømmebassängerna
till en vart tid. Lite farlig av svømmebassenget. Jag vet att du inte liker att jag testar på de
ja, exakt. Nej, men de fun factorna, det var inte, det stod inte, men att i de största så kunde det vara upp till 80 liter.
Oh, jag ska ha munnen över vann.
Ja, men det är liksom det där med, vem är det så? Alla säger sån, ja, men man tisser inte i poolen. Men jag tror att alla någon gång i livet har säkert tisset i poolen.
Nej, men det kan ju vara någon som är inkontinente då. Det är nog en episode.
Ja, ja, det är nog en episode. Den tar vi sen.
Ja.
Så då får vi bara fortsätta då.
Jag tror det.
Ja.
Du lyssnar nu till Jordmorpodden, en podcast om allt mellan himmel och helvete. Här ska du få klartale, kärringråd, vi ska ha fagdiskussioner och vi ska dela erfaringar och upplevelser.
Okej. Okay. Vi stoppet sista episode med att babyn kom ut och det var börsta.
Ja, inte sista episode, men sista nej. Episoden i den här serien du snackar om.
Ja, ja. Nu är du med på det.
Ja, då trodde man kanske att man var färdig, men det var man inte.
Nej, det är en fas igen av födseln.
Ja, det är det.
Efterbildsfasen.
Ja, och där är bland annat morkakan
ja.
Involvert.
Morkakan, ja.
Ja.
Vad är egentligen morkaka?
Morkakan är ju ett fantastiskt organ.
Ja, jag som ser man bara glittrar i ögonen.
Som man bara liksom danner för att ha liv i barnet sitt. Och den växer i takt med barnet. Och sen när man inte tränger den längre, då bara kvittar man sig med den.
Jag vet det. Det är liksom ett organ som är så livsviktigt. Och så är det så midlertidigt.
Ja.
Alltså hade det inte varit för morkakan så hade vi ju inte varit.
Ja, det är helt förfärligt. Förfärligt unikt.
Förfärligt unikt, ja. Det är det. Och så är det den där, det är så många finurligheter med morkakan. Nu ska jag inte gå i dybden, det har vi ju snackat väldigt mycket om. Men bara det att blodbanorna går sån tätt, nästan sån helt in till varandra.
Ja, så att oxygen och näringsstoffer kan gå över.
Ja, från mor till barn.
Ja, men
blodet krysser inte.
Nej. Det...
Hur klarar vi att göra detta här liksom?
Nej, jag känner inte heller det. Men det är ju i alla fall där som är hybern till barnet.
Ja, morkaken och säcken då, ja, tänker jag. Posen liksom.
Posen som är runt.
Men den hänger ju på en måte fast då. Allt är ett hus.
Mm. Och det är ju såna hinner som då är, när de är hela, det är där vannet och barnet ligger.
Ja. Du kan tänka att det egentligen är en ballong.
Med en väldigt stor fransk basker på toppen. Något? Det är hatten på ballongen. Det är morkakan. Nej, vi ska inte tulla med det. Alltså, morkaka är verkligen, verkligen en fina grejer.
Ja, alltså, jag må bara lägga till det. För att efter morkakan har kommit ut så är det ju, vi är ju väldigt miljöskadda vi då kanske. Det hör man ju på hur vi sitter och pratar och det gnistrar i ögonen din när du snackar om morkakan liksom. Men det är någon som tänker att den ska jag inte se på, och det känner jag ju gott för den är ju lite annorlunda. Men vi har så lust att visa den fram. Och vi gör det ju väldigt ofta, eller alltså vi spör ju alltid, har du lust att se morkakan? Och så blir man lite sån skuffad när någon svarar nej. Och så prövar man så, men ser så visar man bara lite som försiktig, och så till slut så står det liksom wow.
Ja, men det kan egentligen vara många partner som inte syns att det är så gosigt att se.
Nej, men de snur sig för de hör fascinationen till hon som har fött, så bara oj.
Exakt, så jag syns också att man ska ta en titt på morkakan.
Ja då, men det är lov att skriva i födebrevet sitt eller brevet till jordmor att jag vill inte se på morkakan. Och vi respekterar ju självklart det, men den är så flott.
Det vi gör när barnet har kommit ut, som oftast, så klipper vi navlesnoren.
Ja, men för vi gör det så lägger vi babyn upp på bröstet till mor, med mindre man har andra önskningar eller det är något som uppstår. Så lägger vi barnet rätt upp på bröstet till mor, och någon gång så säger vi till och med att mor kan ta emot efter hodet har kommit ut. Sånn. Ja. Kom armen din, kan du ta resten av kroppen.
Exakt.
Och går jag liksom väldigt långt tillbaka. Ja, vi skulle inte dybna ting. Men vi lägger barnet upp på bröstet till mor. Och så ligger den där, och så la vi navlestolen snoren vänta till den slutar att pulsera.
Ja,
för vi navlar. Så då hänger, själv om babyn är på utsidan, så hänger den på en måte fortsatt fast i mamman.
I morkakan som sitter uppe i livmor.
Mor.
Ja, det blir många mor på samma sättning. Men jag tänker att ibland så händer det ju att man stimulerar barnet lite innan det kommer upp på mor. Det betyder inte att det är någonting farligt.
Nej.
Och ibland så sker det ju också att vi måste ta bebisen ut.
Ja.
Så det, men som ofta så lägger vi dem upp på mor.
Ja, och vi måste ta dem ut där för de kanske tränger lite extra tillsyn och stimulering, kanske en anestesiläge kommer att se på.
Och ventileras lite.
Ja, få lite hjälp att komma igång i livet utanför magen egentligen.
Det är inte bara. Alltså, det är också fascinerande en annan ting, att man kommer ut från vann och så ska man helt plötsligt börja pussa luft.
Ja.
Att man kan få sån adaptionsproblem då. Men det är inte ofta.
Nej, nu är du helt i fistel. För nu ser jag att du liksom bara härlighet. Nu har jag en annan förundlig ting som sker. Nu går jag från vann till luft. Nej, det är en annan episode. Och då tar vi med en anestesiläge, eller barnläge, tänker jag.
Så barnet ligger på mor och vi har klippt navlesnoren. Och det är ju som oftast att partner vill klippa navlesnor. Men det är också helt frivilligt.
Ja, men där också, sånt som i stad, hvis man har skrevet i födebrevet eller brev till jordmor, nej, jag önskar inte att klippa navlesnor. Så är jag liksom där, Er du helt sikker på at du ikke vil klippe selv da? Sånn der kommer litt sånn lurende med saksen. Og selvfølgelig så det lov å si nei, jeg vil ikke. Men ofte da så har man jo heia og heia på denne fødselen og så gira og med i game at man selvfølgelig skal jeg klippe den navlesnora liksom.
Ja.
Er du ikke enig?
Ja, jeg enig, absolutt. Og, men også ser man på noen at den her personen vil absolutt inte.
Ja, og det jo lov. Ja, herlighet. Det jo bare en bragd å være med, tenker jeg da. Får lov å være med for oss. Og vi klipper jo gjerne navlesnor, men av og til så kan mor gjøre det selv også.
Ja,
ja.
Det det. Det skjedde faktisk i går.
Gjorde det?
Ja.
Ja, det gøy.
Mm. Men, og sen efter vi ska ju få ut morkaken, då kan man tänka sånn, ah, nu är jag så färdig med det där. Liksom, jag vill inte att noe mer ska komma ut där nede. Men morkaken är ju betydligt lättare att få ut, eller? Ja. En bebin da, så klart.
Ja, det mange som spør egentlig, det vondt å føde morkaka? Da må jeg si nei.
Nei.
Den jo myk. Den ja. Krøller seg på en måte. Det sånn, hvis du tenker deg kanskje sånn tjukk, kanskje noen centimeter tykk gelé i en morkakeform.
Ja, i en morkakeform. En rund form. Det kan være hjertformer ibland også, men litt sånn oval rund form.
Ja.
Men det at den vekker seg sammen, og at den ikke gjør, det gjør jo absolutt ikke like
vondt. Vekker seg sammen, krølle.
Ja, liksom att den folder sig.
Folder sig.
Mm. Ja. Vad gör vi de tillfällena som morkakan inte kommer av sig själv? Som ofta så kommer de inom ett kvarter.
Ja.
Men vi har ju mer tid på oss, det är inte det jag menar, men
nej, men den lösner ju fördi att livmodern fortsätter att växa samman.
Mm.
Och det gör den ju på grund av det hormonet oxytocin. Så det kommer lite an på hvordan rier mor har haft i födsel för födsel.
Mm.
Eller ikke før fødsel, i fødsel, på slutten, før babyen kom ut. Og veldig mange steder så har man på sykehus hvertfall en prosedyre på at man får en sprøyte, enten intravenøst i en sånn kanyl i hånden, eller intramuskulært i muskelen i låret for eksempel, så får man litt ekstra oksytocin, akkurat fordi at livmoren skal trekke seg sammen, så at livmoren kan løsne, nei, morkaken kan løsne, og man ikke skal blø så mye.
Mm. For det, man vet jo at når, der morkaken har suttet, så det jo et rett så stort åpent sår, eller hva man skal si ja. Da, nesten når den løsner, og livmoren trekker seg sammen, så slutter den sirkulasjonen gjennom livmorsveien.
Ja. Det jeg pleier å gjøre da, når jeg har fødselsforberedende kurs, da kan jo folk se meg da, enten på nett eller i virkeligheten. Hvis du tar fingrene i hverandre da, hvis du tenker at livmoren en muskel, og så spriker de liksom når den slapper av, og så knyter de sammen og lukker seg når livmoren trekker seg sammen. Og da stopper de, og da lukker du jo av de karrene så de ikke blør da. Og det derfor vi driver og klemmer på magen og kjenner at livmoren godt sammentrukket, sier vi. Den godt kontrahert.
Mm.
Og det ganske irriterende når dere akkurat har jobbet dere gjennom en fødsel, fått premien opp på brystet, og så driver vi fortsatt og klemmer på magen.
Mm, men det är också det är viktigt för att få blödningen att vara minimal så lite som möjligt. Men det är ju också några andra saker vi kan göra. Vi plejer att tömma blären för att hvis man har full blära så är det vanskeligt för den limon att träcka sig samman så gott.
Och så kan den rätt och slett hålla morkaken uppe för den liksom lukker passagen nedover.
Ja. Och så kan vi också stimulera bröstvårtor, säg till partnern att de kan göra det.
Ja,
för då får man också mer sån hormonet oxytocin.
Ja. Och så är det någon som sätter akupunktur.
Mm.
Jag kan inte det, men då kan jag ropa på en vuxen som kan hjälpa mig med det.
Ja, och sätter en i lilletån.
Ja. Det är fascinerande, det syns jag ofta virker, men det vi väldigt ofta gör är att vi håller ett lite sånt drag på navlesnora.
Mm.
Så att den att vi hjälper morkaken att lösna lite.
Så vi vill ju att morkaken ska komma ut i löpet av en timme i vart fall och sen visst den inte gör det så då får man ett besök av lägen.
Ja.
Som hjälper till att ta den ut.
Ja. Någon gång måste man på operation. Och vi önskar ju att den ska komma ut så raskt som möjligt för att minimera blödning.
Mm.
Ja, det är här vi passar på blödningen.
Vad är normalt att blöda ungefär?
Under en halv liter.
Ja.
Så. Men vi tåler jo veldig mye mer da. Vi er jo råtøffe, vi føder kvinner.
Ja.
Så vi tåler mer, men vi har et bedre utgangspunkt da. For barseltiden hvis vi ikke blør så mye. Vi blir ikke så slitne.
Nei, det stemmer. Så barnet är på mors bröst och det är viktigt för oss att få lagt barnet hud mot hud.
Det är väl inte egentligen för oss det är viktigt, Jenny?
Jo, men det är viktigt. Jag tror att det är viktigt för oss också att få gjort det för att vi vet att det är det bästa för mor och barn.
Ja, ja. Sånt sett är det viktigaste.
Ja, det är viktigt. Och under tiden här som allt det här har skett så är det ju någon saker som vi må göra.
Vi tar och gör en utför en Apgar-score på babyn.
Mm.
Virginia Apgar, hon var en barnelege och i 1952, jöje mig en överraskrumme faktiskt Annika, det är det enda som lär göra, så lagde hon en sån tabell hvor man skårer nyfødte barn efter 1 minut, 5 minuter och 10 minuter.
Mm.
Och då får man poäng på hudfarge.
Ja.
Man får på respiration, alltså pusten.
Puster barnet normalt eller?
Ja. Muskeltonus, alltså hur slappe eller hur spänt och starka de är i musklerna sina. Man får på reaktion, hur man reagerar, hur barnet reagerar. Och så, den sista. Får man puls.
Jaha, det sista.
Ja, bara hjärtaktion. Hjärtaktion.
Ja, och så, om hjärtat slår normalt.
Mm. Ja. Och så kan man få 2 poäng på vart punkt. Ja. Och då har man full score på 10. Och den här utredningen, den sitter i ryggraden vår inne, så det är inte alltid, det är väldigt sällan jag tar med föräldrarna på den scoringen.
Ja,
vad gör du?
Nej, det är samma här. Det är en del som har läst sig upp och spör vilken Apgar fick barnet, men det är faktiskt de färreste.
Mm.
Men den högsta Apgar man kan få det är 10, 10, 10. Men ja, det är vanligt att inte ha full score på färge, till exempel, när man kommer ut.
Ja, och det är ju fint att du säger, för det säger jag väldigt ofta till partner i hvert fall, som gärna ser babyn först när den kommer ut, för de står.
Mm.
Och så att babyn inte är rosa, så den är lite sån blålig.
Mm.
Och så tar det ju. Babyn blir inte rosa förrän den börjar skrika. Och det kan ju ta lite tid. Så därför är den inte helt rosa på det första minut ofta. Det är mest vanligt.
Mm, det är mest vanligt. Och den förblir ju också lite som blålig om händer och fötter,
ja,
ett tag. För det prioriteras de största organen i kroppen.
Ja.
Ja, men man kan i vart fall säga, Annika, att mor följer det här mest på kroppen. Det som sker i utrymningsfasen och efterbildsfasen. Mm. Men det är också partner som ser mest.
Ja.
Har du någon gång lagt märke till att de syns att det är vanskligt på något måte?
När alla de tingene som kommer ut?
Ja, det som sker runt omkring. Det kan ju också vara blödning. Och de som står upp, de får ju ofta det med sig.
Ja, de får ett väldigt sånt överblick och så ser de väldigt, de är väldigt ute efter och ser ro och trygghet och är allt bra hos
oss som, oss ja, som jobbar. Ja.
Så att det kräver, eller du har ju också lust till att smile då, men de är ute efter det där bekräftande, ja, allt är bra, smile, ja, eller nu jobbar jag lite, ting kommer till att gå bra, smile.
Ja, exakt. Ja. Nej, men jag är ute efter att säga att allting är bra med både mor och barn.
Mm.
Men de är ju också väldigt upptatt av barnet,
ja,
som har kommit ut.
Ja, det är det. Men de, och någon blir kanske sån rätt på barnet och kämpeupptatt av det. Men jag upplever kanske att det är många som är mer bekymret för mor. Att det, ja, fortsatt är liksom fortsatt den är de har ett störst ägarskap till. Som ja, de, är henne de är glada i liksom.
Det är helt enig i, och det är också någon som akkurat när barnet kommer har behov för att sätta sig ner.
Ja, och det tänker jag, men då har du ju
stått vi ser, på och
ja, och vi ser ju att födsel är lite som ett maraton, men det är ju för hon som föder då. Men jag tänker att partner har ju haft ganska hög puls och varit väldigt med han eller hon också, så att det är lov att ta sig lite av pustepause där.
Ja.
Men där ett fantastiskt ögonblick det där när man har lagt babyn upp på bröstet och så är navelsnoren klippet och så är det liksom de tre
fred och ro.
Ja.
Känns det som även om vi har mycket att göra fortsatt i rummet.
Men det är liksom det, och så man vi ska ju inte trå in i det rummet för det är liksom så väldigt privat, men det är otroligt heldigt för oss att få en bit av akkurat det ögonblicket i folks liv. Alltså. Det är jag tacksamlig för.
Absolut. Men vad är det vi ska göra nu? Vi har ju fortsatt en jobb vanligvis eller ofta. att göra innan vi kan lämna dem helt i fred.
Ja, och man har ju mest lyst att la den ron och fren liksom bara fortsätta vara där, förlata rum, snika sig ut och så la fren sänka sig vidare. Vi må i hvert fall titta och se hur det har gått. I perineum, vaginalt, nedentil. Det har jeg ikke lov å si, Annike. Nedentil.
Der nede.
Der nede. Nei, men babyen har kommet ut, morkaken har kommet ut, og vi er nødt til å se om det er noe vi må reparere.
Mm.
Og om hvordan blødningen er da. Så vi klemmer på magen og forstyrrer med den der hånda opp på livmoren som klemmer og dytter ut litt blod, hvis det er litt blod som står og samler seg i livmoren. Og så tar vi en kompress, og så titter vi og tørker og ser om det er noe vi må sy. Og så gir vi bedøvelse hvis vi trenger det.
Mm.
Det er vanligst, nå skulle du si noe, Jenny, men jeg sier det før deg, det er vanligst at man må sy litt, i hvert fall når man føder første barnet sitt.
Mm, det er vanligst. Og det er jo som oftest veldig sårt nedentil, også når man har født barn. Men det er viktig å tørke ut for å se godt hvor man eventuelt må sy.
Ja, og så er vi greie med smertelindring.
Mm.
Selv om man har veldig mye naturlig smertelindring bare etter fødsel.
Ja.
Og det er jo mange som er liksom veldig redde for disse riftene, for å revne når babyen kommer ut, naturlig nok. Vi lager en egen episode om rifter, Jenny, det har vi sagt før. Ja. Men det er liksom så spent, og det er så mye som skjer akkurat når hodet kommer ut, uansett at du kjenner ikke det. Det er ikke det man kjenner. Man bør ikke være redd for det.
At smerten er det revner, mener du?
Ja, det er ikke, man bør ikke være redd for de riftene. Og det er derfor man føder, hvis man ikke føder alene, så er det jo derfor man føder med jordmor, fordi man skal få hjelp. Det er veldig viktig akkurat den siste fasen, det er liksom å samarbeide med jordmor som sier, trykk litt forsiktig, bare pust. Eller så noen ganger så jobber jo kroppen helt fantastisk, så vi ikke trenger å si noen ting, men da støtter vi. Vi holder på hodet, så vi passer på at hvis det kommer fort da, så holder vi det igjen, sånn at det ikke det kommer for fort, så huden får tøyd seg.
Men det var veldig fint at du fikk sagt det i denne episoden også.
Hvorfor det?
For vi startet denne episoden, da var barnet redan født.
Jeg vet det.
Ja,
jeg det liker bra. Å gå litt frem og tilbake.
Ja, men det er veldig bra. Jeg tror at det behøver man behøver høre saker flere ganger. Og vi sier det på ulike sätt, men selvfølgelig for rifter så er det viktig at jordmor og kvinnan har et godt samarbete, og at man støtter så godt man kan. Men det er ingen, aldrig noen garanti. Hörde du att det på både ingen och aldrig?
Ja, det var liksom dubbelförsäkring. Ja, men... Och så tänker jag att det är fint att snacka om uansett också, för att detta som jag sa i stad, det är ju ofta något av det man är mest rädd för när man tänker på en födsel. I hvert fall barn är mest rädd för det. De är sån, åh nej, jag ska aldrig föda i hvert fall.
Nej, ja, absolut.
Då går man i stycke liksom, hur kan det komma en baby ut där? Och det skönjer ju inte jag heller, hur det kan komma en baby ut där.
Nej.
Men det har jag sett att det gör det.
Det, ja, det gör det faktiskt, även fast man ibland tänker att det här kommer aldrig att gå.
Gör men, du det på födelsedag?
Ja, ibland så tänker jag att det här tror jag inte går. Och så går det. Ja.
Men, det är tufft att du säger annat... här på jordmorpodden, syns jag.
Ja, ja, men man vet ju att det går. Det blir ju barn. Men ja, det är inte säkert att det går den vägen. Eller går av sig själv den vägen.
Nej,
det är... Men något annat som vi gör om man inte revner, det är ju att vi klipper ibland.
Ja.
Och det är också något som många kvinnor har läst sig upp på, att det är bättre att klippa än att revna okontrollerat. Mm. Men det är det också vi gör då. Så vi syr eventuella rifter och eller klippta i den här perioden. Och så passar vi på blödning igen.
Alltid.
Klämmer på magen, alltid, flera gånger, och det kommer ni vara väldigt lei.
Mm. Mm. Men när vi är färdiga med att förlösa morkaken, alltså att morkaken är ute. Vi har klämt på magen för en liten stund. Vi har sydd hvis vi måtte det. Då tar vi på dyna och så förlater vi faktiskt. Vi säger gratulerar.
Ja, det gör vi.
Och så förlater vi rummet. Och så får man vara alene lite.
Mm. Det som vi inte får glömma att säga, det är att när det som sker efter en födsel, under en födsel, allting sånt, det är ju lite forskjellig på de olika sjukhusen. Men det är också...
Det som sker kroppslig är ju inte forskjellig på sjukhusen.
Nej, men det som man gör efter och för och hur man gör saker.
Ja.
Så det är inte alltid det helt likt.
Att det stämmer helt med det vi har sagt.
Nej.
Nej. Men Men i hovedregel så er det jo det samme. Jeg tenker, Jenny, når vi snakker om dette, Bibi Høgby, gravidputen fra Bibi Høgby.
Ja, det var den.
Det er vår sponsor. Og vi elsker den puten. Og det er det ikke bare vi som gjør.
Nej, det er mange det. Ja. Gud, vi fikk jo så mye oppmerksomhet for det på babymessen også.
Når vi hadde med putene våre, ja. Jeg vet det. Og de er jo så fine, og vi kan bruke de overalt, nesten i alle faser av graviditet, og fødsel, og barseltid, men akkurat i etterbildsfasen.
Som vi snakker om nå,
ja.
Der passer den ikke helt inn.
Nei, gjør ikke det. Altså.
Selv om den har check som man kan vaske, men jeg tenker at det er bedre å la den hvile seg på en stol.
Ja, akkurat her.
Bibi Høgby.
Vi har jo gått ut av fødestua og latt mor og baby og partner, begge foreldre, få litt ro og fred. Og se på, studere litt hvem som har kommet ut. Og jeg vet at vi ikke skal gå i dybden av ting igjen. Men jeg synes det er skikkelig viktig at det, vi sier at man må ikke kjenne på en sånn unik lykkefølelse på det tidspunktet her.
Nei.
Ikke sant? For det er jo ofte det man får ut i sosiale medier og sånn. Man kan kjenne på en skikkelig fin mestring. Det er ikke sikkert man orker det engang akkurat da, fordi man er ganske sliten. Kanskje man ikke skjønner, kanskje det har gått fort, så man ikke skjønner helt hva som har skjedd. Bare, oi, var den her allerede? Men det er i hvert fall ikke sånn at man må ikke bli skuffet hvis man ikke sitter med den lykkefølelsen der.
Nei, den kan komme senere.
Det må man la den få lov til å bruke litt tid på å komme. Men uansett på den tiden, så er det veldig fint å ha babyen hud mot hud. Og noe av den feteste kinoen jeg kan se, da, det er noen ganger hvis man har tenkt å amme, da, at babyen liksom klarer å ligge fra å ligge på magen. Vi legger den på magen til mor. Og så driver jo den og sparker ned på magen også. Og det
hjelper også, for det.
Ja, stimulerer også til at livmoren trekker seg sammen, at man ikke blør så mye, at morkaken kommer ut før den gjør det. Men så klarer de noen ganger å rett og slett kravle seg og åle seg helt bort i puppen.
Det er instinktet det.
Ja, det er helt vilt. Der ble jeg litt sånn stjerner i øynene, sånn som du ble på morkaka i sted.
Ja, nei, det er kjempefint å se på at den klarer å finne brystet og begynne å suge av seg selv.
Ja, fordi egentlig så tenker jeg sånn der med dyr som blir født og sånn, de, hvis de ikke klarer å komme seg til å suge eller die av mor da, så dør de jo rett og slett. Men de klarer det jo veldig ofte, men de nyfødte babyene er jo egentlig helt avhengige av våre hender som løfter de fram.
Ja, de løper ikke direkte fra fødestuen som Bambi gjør når de blir født.
Vi er ikke så sterk rase akkurat der, altså. Men så lenge vi legger de ganske riktig, så klarer de sinnssykt mye selv, og det er ganske fascinerende, synes jeg.
Det er viktig både for mor og barn, for tilknytning og for ammestart.
Ikke sant? Veldig mye. Nei, det er fin tid. Og det er jo ikke bare barnet som skal få mat. Mammaen og partner får også mat for å komme seg litt. Og så, etter to timer,
cirka
to timer, ish, så er det opp og prøve å tisse og dusje for mor.
Ja, og først før man stiger opp, så er det viktig å ta blodtrykk, så at man ser at man har hentet seg, eller om det er noe som vi må sjekke videre.
Ja.
Og så ja, går vi opp og prøver å tisse. Men der kommer jo den urinen inn, Jannicke.
Ja,
det er veldig fokus på urin, og det er også sånn, litt sånn, må jeg holde på med å tisse så mange ganger?
Ja.
Men det er viktig å vite at man klarer å tisse normalt, og at man klarer å tømme blæren, så at man ikke har mye resturin, som det heter.
Og så gruer man seg jo litt til å tisse, fordi at det kan svi litt etter man har født, for det er jo ganske sårt der nede, det er ikke så rart, for det har kommet en hel baby ut. Men helt rett etter fødsel, så er man jo ofte litt smertelindret, enten av bedøvelsen man har fått, eller naturlig smertelindring etter man har født. Så da er det ofte ikke så vondt, men man, og da har man kanskje ikke helt den følelsen av å måtte tisse heller, kanskje man har hatt en epidural, som vi har snakket om før, og da har man heller ikke den følelsen. Sånn at det er veldig viktig at vi sjekker at det ikke er masse i den blæra, så man ikke får problemer senere, at den ikke blir overbelastet, sånn som du sa. Ja. Så derfor maser vi, er ganske irriterende vi. Ja, etter at man har født.
Ja, vi er jo det. Men, og det er lov å tisse i dusjen på føden.
Ja, hvis man ikke, ikke si det høyt igjen. Hvis man ikke får til å tisse, så, så kan det hjelpe å liksom helle litt vann over.
Mm.
Det kan hjelpe. Hvis man ikke får til å tisse, så hjelper vi til med å kateterisere. Men før vi gjør det, så har vi en sånn blæreskanner. Det tror jeg de har de fleste steder.
Ja, det tror jeg også. At man, etter man har tisset, så kan man da ta en liten probe på magen, nesten som et ultralyd,
ja.
Og se om det er eller hvor mye cirka urin det er i blæren.
Ja, og hvis det er over en viss mengde, så hjelper vi til å tømme. Hvis ikke det er så mye, så tenker vi, ok, drikk litt til, se om du får trangen til å tisse. Kanskje få noe smertelindring som gjør at hevelser og sånn går litt ned, som gjør at du kan lettere tisse etterpå.
Mm.
Men vi gir oss ikke før vi ser at det er lite nok urin inni den blæra, at blæra er tømt bra nok da.
Ja, exakt. Så det, det, og det kan jo også være sånn at når mor kommer opp og skal kanskje ta en dusj, så blir hun svimmel.
Det er ikke uvanlig.
Opplevelsen. Det er absolutt ikke uvanlig. Og da dropper man den dusjen. Det er ikke det viktigste der og da.
Nei.
Så jeg tenker at blødningen, man skal ha kontroll på blødningen, alle eventuelle drypp og hjelpemiddel, væske. Ja, om man har fått noen ristimulerende drypp eller væske i fødseln, det skal være avstengt. Man skal ha tisset og blitt klarert for det. Da er egentlig en mor klar for varsel.
Ja,
ja
men, det er en ny fase. Det.
En ny fase for mor. Men barnet skal jo også komme seg dit.
På barsel, ja.
Ja.
Det er fint å dra begge to, eller alle tre.
Alle tre.
Ja.
Og på barnet så gjør vi jo undersøkninger med, vi kjenner i ganen for å se at ganen er hel. Vi sjekker fingre og tær og ryggrad, og vi ser at de har endetarmsåpning.
Mm-hmm.
Det er sånn som går fort, det er bare et overblikk.
Det er på en måte en slags apgar som vi ikke sier høyt. Akkurat den med fingeren i ganen, den er vanskelig å skjule da.
Mm.
Men det er for å sjekke at de ikke har sånn leppe eller ganespalte. Da, sånn
ja,
areskår, som man også kan kalle det.
Mm.
Og så veier vi jo babyen. Da. Det er jo gjerne det man lurer på. Vel, altså, i hvert fall partner synes jeg er sånn der, hvor tung er den? Og da har jo vi ofte hatt litt sånn veddemål. Og,
ja.
Sånn. Jeg taper noen gang på det. Ass.
Nei, jeg er veldig god.
Det må jeg si. Du skulle si det.
Nej, men det är barnepleier som oftast som gör det.
Mm.
Så att jordmor tar hand lite mer om mor och så tar barnepleier barnet. Och väger och maler och tar hodet omkrets. Så tar vi tempen. Barn, nyfödda barn, de ja, taper eller lätt temperatur, inte ofta, men de taper lätt temperatur så det är viktigt att hålla dem varma.
Mm.
Så vi tar temperaturen och så tar vi den oxygenmalningen av blodet, mättningen.
Ja. Og det gjør vi bare med en sånn, det høres ut som vi skulle ta sprøyte eller blodprøve, men det gjør vi ikke. Det er bare en sånn probe som vi setter på fingeren eller på foten. På hånda eller på foten. Fingeren er litt liten.
Det slipper ikke sprøyte, Jannicke.
Nei, det gjør den jo ikke. Å, jeg hadde glemt at jeg pleier å sette sprøyte på de.
Ja, det er en K-vitamin som vi setter på barnet intramuskulært da,
i låret.
Låret som den alla, det är procedurer på alla nyfödda i Norge.
I många land faktiskt.
Ja, många land. Men, och den är det forskning som visar, det är inte alla som gör det, men forskningen visar att den ska man helst sätta när barnet suger. Så visst det inte är något som har skett under födseln som man misstänker att man den tränger K-vitamin raskt, så kan man faktiskt vänta till den suger första gången.
Varför ska vi det?
Därför då känner de mindre smärta.
Ah, det blir som sockervatten.
Ja, exakt.
Jag skönner. Och varför vi sätter den K-vitaminsprutan är ju för att blodet ska koagulera hvis det uppstår en inre blödning. Så att det är lov, alltid lov att frasi sig eller att si att man inte vill att babyn ska ha den K-vitaminen för exempel. Och det samma gäller när jag snackade om den där oxytocinsprutan istället så det är alltid lov att si nej. Men när det gäller den K-vitaminen så måste man faktiskt skriva. Den är liksom så nödvändig för ett nyfött barn ifølge forskning och barnläger då.
Mm.
Att du måste skriva under på ett papper för att barnet ditt inte ska få den.
Ja.
Man kan
du tar ansvar för det
selv, ja. Ja. Man kan få den i form av dråper, men då måste man få den över är det en måned? Är det flera månader?
Ja, det
är lång lång tid.
Jag klarar inte att huska det, men jag tror att det är 1-2 timmar och 7 dagar och så mer.
Ja. Och jag tänker jag vet ju att alla är olika, men mitt barn som blir fött och jag inte vet vad slags ikke traumer da, men hva den har vært igjennom i fødselskanalen. Jeg ønsker jo at den skal ha K-vitamin i tilfelle det en blødning et sted, skjønner du?
Ja, så vi rekommenderer jo sterkt å ta K-vitamin, og ja. Även oxytocin, den ena dosen man får efter fødsel.
Ja. Ja,
det gör vi. Så mye kan vi si, Annika.
Så mye kan vi si, men det en utrolig hyggelig tid, den der, eller ting å få være med på den, å veie babyen, se hvor tung den hvor lang den hvor stort hodet, alle de målene.
Det oftest det som tekstes videre da, til foreldre, besteforeldre og venner og sånn.
Og så skriver vi det på en sånn, et sånt kort som man har i albumet sitt videre.
Mm. Det är fint minne också. Där står det också vilken jordmor man hade, vilken barnepleiere och eventuellt läge då.
Skräck och gru, tänk hur många sådana kort du har skrivit på Jenny.
Nej, men det är inte skräck, det är väldigt hyggligt.
Jag vet det, men husker du hur stora barn du födde?
Nej, sån genomsnitt 3-4 bägge två.
3,4 kilo?
Ja.
Mycket större?
Nej. De som är så långa nu.
Ja.
Nej, det har nog inte något att säga. Hvis selv et barn som veier 5200 trenger ikke å bli...
Det var noe veldig stort, da.
Ja, det det største jeg har tatt imot.
Ja.
De pleier jo ikke å bli store voksne.
Hvor store barn tror du har født?
4 kilo, cirka.
Har jeg sagt det til deg før?
Nei, jeg bare kjenner det på meg.
Åh, det så kjedelig når folk gjetter riktig.
Ja. Så da både mor og barn klarert for barsel.
Ja.
Ja. Då vill vi också se si att på barsel när man kommer dit så kan det hända eller redan på födelsestuen kan det hända att det startar med ätterier.
Ja. De, vad är det för nå? Jag är inte färdig med födda och
Nej, du är inte riktigt färdig för det ofta så är det ju värre ju fler barn man får. Alltså första gångs födande har inte lika mycket ätterier som andra och tredje gångs.
Första gångs födande har ju ofta inte ätterier i det hela.
Nej.
Och så har man ju inte hört om det heller så hvis man har det så blir man ju kanske någon gånger lite sån au vad är det för nå varför har jag så ont?
Och det ätterierna är egentligen bra smärta brukar jag säga. De hjälper limon att dra sig samman och då blör man mindre.
Säkert nästan inte irriterande att du säger det. Ligger där och har bara starka mensensmärtor och så kommer jordmor igen och bara det är jättebra det att du har så ont. Så flott. Men det är positiv smärta, men det hjälper inte, men det jag tänker att det är lov att göra akkurat här är att be om smärtlindring. Vi vet varför det är ont och det är bra att det är ont. Till en viss grad, men det är lov att be om smärtlindring för premien din har du fått.
Ja. Så då säger vi bara lycka till på barsel.
Ja, för då har det kommit dit.
Gratulerar med väl överstått.
Ja.
Och välkommen till en ny tid.